Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är bandylegenden Ola Johansson. Ola Johansson, varmt välkommen till Coach Meet Coach.
Ja, tack så mycket.
Född i Edsbyn, 63 år. Och spelarkarriären, vi börjar med den, så var ju moderklubben Edsbyns IF. Spelade 13 SM-finaler, varav 11 på raken. Vann 10 SM-guld för 3 olika klubbar. Edsbyn 1 SM-guld, Baltic 6 SM-guld och Västerås SK 3 SM-guld. Totalt blev det 453 serie- och slutspelsmatcher och 441 mål. 117 landskamper, 62 mål där och världsmästare 3 gånger. 2 gånger utsett till årets man i svensk bandy. Vi ska inte prata så jättemycket om den delen av din spelarkarriär, Ola, utan vi ska prata det mesta av dina ledargärningar. Och din coachingresa är ju jättespännande. Ett år först spelande tränare ihop med Sören Boström i Västerås med SM-guld direkt där. Sen gick du över som en ren tränarroll i VSK. Fortsatte jobba ihop med Sören Boström och du blev guld igen där. Totalt var du 3 år som tränare i VSK. Sen tog du en paus på 7 år för att kliva in som headcoach i din moderklubb Edsbyn. Och det blev 8 säsonger där och där lyckades ni gå till 6 finaler. Och tog där 5 raka SM-guld. Helt fantastiskt bra. Sen blev det en ny paus på 5 år för att 2015 kliva in i Edsbyn igen i en lite annorlunda roll som en av flera tränare ihop med din gamle adept Magnus Kuben Olsson. Och det har då blivit ytterligare några SM-guld där. Totalt, Ola, 21 SM-finaler som spelare och ledare. Grymt bra. På det civila planet så har du under många år också då drivit företag Trunk Utveckling som jobbar med ledarskap och organisationsutveckling inom näringslivet. Bland kunderna där bland annat Skanska, ABB, SE-banken, Ericsson och SPP. Stort grattis, det är en fantastisk karriär, Ola.
Ja, det tycker jag ju själv när jag hör dig säga allt det där.
Stämde det?
Men det är, nej, det var, jag har fler SM-finaler. Det är 23 finaler och 19 guld. Där.
23 finaler och SM och 19 guld. Jag har räknat fel då i det hela.
Ja, men jag har själv varit tvungen att räkna lite grann på det. Lite. Sen har jag haft lite olika roller i det där när jag var med uppe i Edsbyn de första åren som ledare. Så då var det ju vi har alltid varit fler ihop när jag har varit ledare. Ja. Eftersom jag inte har bott i Edsbyn hela tiden. Eller jag har inte gjort det. Så det var en som hette... Det var Franco Bergman först och jag som jobbade ihop några år. Och sen var det väldigt mycket Thomas Liv som drev det tillsammans med mig och Hans och Oskar Jonsson och Kuben. Och sen nu de sista åren har det ju varit med Magnus Olsson. Så vi har varit lite olika konstellationer som jag har varit en del i. Mm.
Du, av alla de här 23 SM-finalerna, vilken är den roligaste?
Oj, Nej, det
är nästan omöjligt.
Det var nästan omöjligt att svara på faktiskt.
Hur har
det
du?
Är liksom den senaste är ju alltid den som är starkast man minns faktiskt.
Hur har du upplevt skillnaden med SM-finalen när du har varit ledare och när du har varit spelare?
Ja, det är ju väldigt stor skillnad. Att spela SM-final är ju inte det minsta ansträngande tycker jag, liksom som jag minns det. Utan då var man helt inne i det på något sätt och det var naturligt. Jag vet inte, det var inte alls, men det är mycket mer ansträngande att vara ledare tycker jag. Överhuvudtaget mycket mer ansträngande att vara ledare, mycket mer att tänka på, mycket mer ansvar tycker jag. Så att det är en annan upplevelse att vinna som ledare. Det är liksom inte samma, det är en annan tillfredsställelse på något sätt.
Du har upplevt olika arenor också, Söderstadion, Studenterna och även Tele2, va? Har du varit på Friends också? Hur har du upplevt de här olika arenorna att spela SM-final på?
Ja, jag har själv bara spelat på Söderstadion och Söderstadion, Uppsala och Västerås faktiskt som spelare. Sen som ledare har jag även varit med på Tele2. Det var rätt mäktigt faktiskt att som band du får vara insläppt på Tele2 överhuvudtaget tyckte jag var stort liksom att få vara, att vi var en så pass stor sport så att vi fick vara med på Tele2. Det var väldigt stort. Det gjorde jag tycker jag. Jag gick över isen efter matchen när vi hade vunnit där och skulle hälsa på min familj där på andra sidan. Sen när jag gick tillbaks, då hade ju allting lugnat sig. Det var nästan ingen folk kvar. Jag kände mig, här är jag mitt i Tele2 Arena, mitt ute på isen, alldeles tyst, nästan inga människor kvar efter finalen. Då la jag mig faktiskt vid mittcirkeln några minuter och bara tittade rakt upp där och kände en helt fantastisk känsla. Ja, att jag bara fick liksom äga Tele2 där, det kändes stort för mig.
Ja, men det är underbart. Du, vi ska gå vidare här så att säga, och prata väldigt mycket nu om din ledargärning, din ledarkarriär och så vidare, och även en hel del i slutet på programmet tar vi det om den professionen som du har civilt då, där du jobbar mycket med ledarutveckling och så vidare. Men vi ska börja med Edsbyn. Du växte ju upp i Edsbyn, så frågan om varför det blev bandy, den är väl ganska överflödig, kan man säga det, Ola?
Ja, delvis, men alla som växer upp i Edsbyn som håller på med idrott kommer ju i kontakt med bandy. Men det är inte så att alla spelar bandy.
Nej.
Det finns ju då många som spelar fotboll. Jag spelar ju fotboll i division 3 och division 4 när jag var 20 år och spelade tennis och sådär. Men det liksom bara blev bandy till slut. Det var inget var näst som jag minns, utan rätt som det var den största sporten och så blev det så.
Du, vi ska prata lite om Edsbyn först. Jag tycker det är väldigt intressant. Varför är bandy så stor i Edsbyn?
Ja, det är en historia som går säkert tillbaka till 40-talet när de satsade. Det var liksom bönderna som la in pengar och så värvade faktiskt Edsbyn lite spelare dit, och de gick väl upp i högsta serien 49 där efter kriget och sen dess har det ju varit det var ju några människor där då som spelade bandy, och sen har den traditionen på olika sätt verkligen hållits vid liv, och det har ju varit SM-finaler i Edsbyn på 40-talet, 50-talet, 60-talet, 70-talet, 80-talet, inte 90-talet men 2000-talet, 2010-talet, så det finns ju en förväntan i Edsbyn på något vis att man ska vara bra i bandy på gott och ont liksom.
Och det är ju väldigt enkelt att förstå just kulturen och så vidare, att det började för länge sedan och så vidare. Men det som är intressant är då hur det är möjligt för en sån liten by med, vad är det, 4 000 invånare eller?
Att man kan det är väl 5,5 och sen är det 11,5 i kommunen då.
Ja. Men hur kan en sån liten by utveckla den bandykulturen som har skapats för 70 år sedan till att fortsätta bara år efter år att bara i stort sett bara bli bättre och bättre och bättre?
Ja, det är ju kanske inte så enkelt att svara på, men det hänger ju på. Det är ju alltid några människor som brinner liksom och drivs. Och sen kan vi ju bandy på något sätt. Det är ju många som kan bandy. Så det går ju att lära ungdomarna kan ju lära sig av de äldre hela tiden. Liksom det finns ju en, den traditionen är ju just, ja men det finns ju kunskap liksom, och då vill ju de äldre lära de yngre, och så växer det till på det sättet, tror jag. Att det,
kompetensen går i arv.
Ja, lite omedvetet på något sätt. Det finns ju fler ställen som är så där att det finns liksom en kompetens där som vi har, och vi kan bandy och människor. Ja, och sen är det en stark identitetsfråga också, att det är många som bryr sig om bandyn, och det blir starkt på det sättet att många vill vara med och bidra till att det ska gå bra för laget. Så laget har ju en stark ställning liksom på orten, att man blir ju, man gör ju någonting som många bryr sig väldigt mycket om det jag gör som idrottsman. Mm. Fast bandyn är ju i sig inte någon jättestor sport, men det är stort i Edsbyn. Mm.
Men, om man jämför då, du var själv inne på det, det finns lite med alla exempel, om vi tittar inom andra idrotter, vi har Leksand i hockey till exempel, vi har Mjällby i fotboll, vi har Alstermo i handboll och så vidare. Du som har upplevt det här lite olika ställena, vad är det för fördelar respektive nackdelar att bedriva elitidrott på en sån liten ort?
Ja, fördelarna är ju att vi får stor uppmärksamhet som vi väl alla som håller på med idrott vill ha. I alla fall nästan alla. Vi tycker om när det är andra som bryr sig och hejar på, som jag säger så. Men sen, och att det är en stark förankring i företagen som finns på orten, så på det sättet är det ju bra. Nackdelen är väl att det skulle behövas fler företag. Att det är lite för litet liksom för att, ja, det är väl lite för litet nästan för att förbandy sporten. Vi skulle behöva ha en lite större ort egentligen.
Mm. Du som har upplevt då, kan jämföra med både Baltic då från Karlstad och VSK och Västerås. Är det mindre press? Att man kan slå lite mer i underläge, lite bättre mental ingång inför säsongen och för viktiga matcher när man representerar Edsbyn än exempelvis Baltic och Västerås?
Nej, det tycker jag faktiskt inte är någon.
Nej.
Nej, det beror ju för det mesta på hur det har gått säsongen innan, nästan lite, ja. Sådär. Mm. Vilken press man har på sig, vilka man möter och vilka resurser. Jag har ju spelat och drivit och varit ledare i föreningar som nästan alltid har ett i förbandysporten mätt liksom, eller mot mätt höga krav och förväntningar på sig.
Mm, mm.
Så är det. Mm.
Du, och vi måste också koppla tillbaka till det här med att Edsbyn har varit i 17 SM-finaler sedan 1949. Och det är en familj som har funnits med i Edsbyns lag på något sätt under alla de här finalåren. Kan du berätta om det?
Ja men du har koll på det alltså.
Ja, det är familjen Johansson.
Ja, det är helt otroligt att du har koll på det, för jo, det är rätt anmärkningsvärt på det sättet att min pappa var i 50- och 60-talet. Och sen var Hans då min bror med 82-84. Eller jag var med 78 förresten.
Mm.
När vi spelade. Sen var Hans med 82-84. För övrigt mot oss i Baltic.
Mm.
Så då möttes jag och Hans i final där. Det var inget roligt. Nej. Men sen så... Ja, sen har ju både Hans och jag varit med i ett antal år nu på slutet.
Mm.
Alltså antingen jag eller både Hans och jag. Så det är ju en ganska... Sen 49, när det var i första finalen, så har det alltid varit någon av i vår familj
som har varit med.
Det är nästa. Ja, och då Edsbyn har jag aldrig spelat någon final utan att någon av oss har varit med.
Nej, men det ska ni vara stolta nästa. För. Det är fantastiskt.
Ja, det kan du lita på att vi är också.
Ja, det är
fast vi brukar ligga ganska lågt med det.
Ja, men du kan inte säga det, men jag kan säga det. Det går bra. Kungen invigde Edsbyn Arena i september 2003. Sveriges första inomhushall för bandy då, bandykyrkan. Vilken betydelse har det haft för alla framgångar de senare åren?
Det går ju att se det där rätt tydligt med Edsbyns olika epoker. Edsbyns epok från 49 till 62, 64, det berodde också på någonting. För då var det en jättesatsning in i... Från, det var bönder som liksom la in pengar i sporten, och så fick man lite nyförvärv, så det var en satsning. Mm. Sen 75 fick vi konstfrusen bandybana väldigt sent i Sverige. Men då gick vi till final 78. Så då, då liksom finns det en koppling mellan det att, och sen den här hallen, den allra största betydelsen har den ju för framtidsbilden. Mm. Alltså drömmen och att man känner sig viktig. Första året vi vann, då hade vi ju bara tak. Mm. Alltså det, då var inte hallen klar, men vi vann ju för att vi hade sån energi och framtidstro och lusten och drivet och liksom drömmen att vara först och vara, helt plötsligt var verkligen centrum i bandyvärlden. Mm. Så att det har ju en otroligt stark påverkan mentalt och energimässigt. Ännu mer än vad det har att göra med träningsmöjligheterna de första åren. Sen över tid så betyder det mycket också. Men från början är det ju ännu mer med drivet. Liksom.
Men i och med att hallen tillkom så kunde ni också så här satsa ytterligare på typ bandygymnasium och hela den packen i framtidsprojekt.
Ja, absolut. Så att liksom de första åren vann vi ju kanske mest på energin och lust och driv. Och sen över tid har det ju ännu större betydelse, för precis som du säger, att det går att göra någonting. Att vi kan träna mer och ha ett bandygymnasium, och ungdomarna kan ju bli bra.
Ja, men det är bra. Det är bara att lyfta på hatten för Edsbyn som idrotts- och kulturbärare i bandy. Det är fantastiskt bra. Du, vi lämnar Edsbyn och sen så går vi in på dig som coach, ledare, tränare och så vidare. Har du några förebilder som du har eller har haft som coach och ledare? Och varför i så fall är de dina förebilder?
Ja, det kan man ju fundera på. Men en som påverka. Jag tänker så här, hur kommer det sig att jag har blivit ledare? Det är ju en fråga som man kan ställa sig. Men det är ju också att jag har haft människor som har varit påverkat mig väldigt positivt i mitt idrottsliv. Och framförallt kanske Håkan Sundin som var ledare i svenska bandylandslaget i slutet på 70-talet och ända, vad kan det vara, 77-85, jag kommer inte ihåg exakt när han var, men jag kom ju med i landslaget när han var ledare. Och på det sättet som han jobbar med det laget, det påverkar ju mig starkt. Vi var ju, liksom nu när jag tittar tillbaka på hur vi jobbar, så var det ju, det var väldigt mycket, vad ska jag säga, vi spelare var ju väldigt mycket engagerade i hur vi skulle spela, hur vi skulle klara oss i Ryssland i 14 dagar. Mm. Väldigt, kan jag säga, jobba väldigt mycket med oss som lag och som grupp, och vi kände oss, vi träffades sen, ja typ vi vann ju VM för första gången 81 borta i Chabarovsk, och på den tiden så var ju Sovjetunionen, det var ju som att åka till en annan planet liksom, det var, de vann ju nästan allting i all idrott, så det var ju väldigt stort för oss att vinna där då. De hade ju vunnit allt sen 50-talet där då. Och på det sätt som han jobbade med oss och gruppen, vi var, blev en väldigt trygg grupp och liksom tålde mycket tillsammans. Så att det var ju någonting som, så ville jag också vara som ledare. För vi träffades då laget typ 10 år senare och berättade lite för varandra hur vi hade upplevt det. Och alla spelare hade ju uppfattat sig som väldigt betydelsefulla. Mm.
Så Håkans har inspirerat dig till att bli ledare, och Håkans sätt att vara har haft stor inverkan på din
väldigt stor sätt betydelse
att bli tränare. Ja. Vi kom in på det lite grann såklart.
Och sen så är det ju så, sen var jag ju spelare där i Baltic, eller jag flyttade från Edsbyn till Baltic till det lag som då var bäst i världen, eller bland de bästa i bandyvärlden, och så drev ju. Det hade ju då Kurt Einarsson byggt upp det under 2 år eller några år. Men han flyttade när jag kom dit. Mm. Så då liksom drevs ju det i hans anda, fast det var andra ledare som var olika skickliga på olika sätt. Men det tog ju laget också ett otroligt stort ansvar. Mm. Alltså laget var otroligt ansvarstagande i hur vi skulle spela, och vi var väldigt liksom drivande vi tillsammans i laget, och här, ja, nästan alla gick på högskolan och var liksom, ja, tyckte och tänkte som bara 17 allihopa liksom. Så det var väldigt mycket diskussioner och så hur vi skulle spela.
Det var väldigt hög nivå på delaktigheten bland spelare.
Ja, kraftigt hög delaktighet, och Så att, och sen så flyttade jag hit till Västerås. Ja, efter 8 år i Baltic, och då fick vi ju en tränare som, han heter ju fortfarande Leif Klingborg, men han tog över Baltic här då. Jag flyttade hit samtidigt, vi var några nya, och det sätt som han tog sig an vårat lag då, det har ju påverkat mitt liv resten. Sen har ju vi jobbat ihop i många år, och det är det som gör att jag jobbar i näringslivet. Och det liksom medvetande gjorde han oss och mig. Alltså i Baltic så gjorde vi det bara ganska omedvetet, och här blev jag ju medveten om själva processen och hur vi skulle jobba. Så att de två är väl de stora, liksom Håkan och Leif, som har gjort att jag jobbar på det sätt som jag gör.
Ja, men det är jättebra, Ola. Då har du själv svarat på nästa fråga, varför du blev tränare. Och om vi går in på det då, hur upplevde du det från början då, ditt första år som tränare?
Ja, det var ju speciellt, för då ville jag inte heller sluta som spelare. Jag kände mig inte mogen för det. Och sen ville laget att jag skulle ta det ändå. De ville att jag skulle vara ledare. Mm. Och jag ville också det. Men sen ville jag inte sluta heller. Så då hade jag ett litet dilemma på våren där. Men då ringde jag till Sören Boström, som är lite annorlunda än vad jag är. Jag behöver tänka och fundera ganska mycket. Och han är lite mer pang på. Liksom, och det passade jag. Då ringde jag till han. Och han var väl då 47 år eller något sånt där. Och så ringde jag och frågade han, liksom, du Sören, vad ska du göra nästa år då? För då hade han varit i Västerås, men var tillbaka i Västanfors och hade spelat faktiskt året där i kvalet och så där, fast han var gammal. Då sa han, jag ska nog fan inte spela. Så, men ska vi du och jag ta Västerås tillsammans då? Ja, för fan! Så lång tid tog det, och sen så kamperade vi ihop några år där, och så på det sättet så gjorde det att jag blev ledare. Och det första året då var ju, det är ju jäkla stor skillnad, alltså sitta där själv och fundera på sina egna ben, liksom om man är lätt eller trött eller vad man nu är, och jämfört med att ta sig an hela laget, även fast laget vill att jag ska vara tränare.
Så att jag... Hur upplevde du det då, och träna dem som du själv hade spelat ihop med? Eller spelade fortfarande ihop? Hur upplevde du de åren de första 2 åren?
Nej, men det gick ju bra också. Vi vann ju första året och vann andra året. Men ändå så, jag snackar ju mycket med dem naturligtvis individuellt och i grupp, och vi jobbar på liksom i samma anda som Leif hade byggt upp. Vi hade haft en annan tränare ett år emellan. Leif körde 3 år, sedan hade vi Anders Jonsson ett år, och sen så slutade han. Och då hade vi ju åkt ur i semifinal, så jag fick ju ta med an laget liksom från ett utgångsläge där vi ville. Vi hade inte vunnit, så det var ju mycket energi att ta tillbaks titta liksom. Så det var ett ganska bra utgångsläge på det sättet. Men jag vet inte hur men det var väl att jag jobbade på, jag i den anda som Leif hade jobbat, och liksom tog med an det på det sättet och jobbade enligt samma, man kallar det någon slags koncept, och så jag höll mig ju till det liksom.
Sen tog du då en paus på ett antal år, och sen var det då dags för en tränarkomback i Edsbyn, och då var det väl så att du satt i en stuga i fjällen och fick reda på att du skulle börja träna Edsbyn, stämmer det?
Ja, det är faktiskt sant, för det här, det var ju så här att jag hade ju hållit upp i 7 år från elitidrott. Jag hade ju tränat, hållit på med annat här med mina barn och varit förälder och så. Och sen så hade jag jobbat i näringslivet under ett antal år ihop med Leif och flera då. Ja, min bror med var med där. Och då frågade några kompisar uppe i Edsbyn då, Ulf och Stefan, mig om jag inte kunde vara med och hjälpa till lite grann uppe i Edsbyn, för då skulle Franco Bergman ta sig an det, och kan inte du också vara med och hjälpa till lite grann, för hallen ska byggas. Och till slut blev jag så pass, jag hade faktiskt helt lagt ner det där. Jag tänkte mig inte alls vara någon tränare någon mer. Och sen så kände jag att det är rätt kul om man kan vara med och bidra liksom. Det känns fint i livet. Och så sa jag, jo men jag kan vara med lite grann, sa jag. På något sätt kan jag vara med. Och sen satt vi faktiskt uppe i en stuga i fjällen med familjen. Och så var det sportradion vid 9 där på kvällen. Och så sa de att ny tränare i Edsbyn är Ola Johansson. Wow! Oj då. Det var, och det är väl en av liksom Stefan Ulfs starka sidor, att så hade de uppfattat det.
Ja, men de hade inte riktigt uppfattat det så. Men de var smarta. Nej. För när de hade sagt det i sportradion sen fanns det ingen återvändo.
Nej, men så blev det så. Så då har jag ju varit med. Då blev det ju 8 år där på distans. Men vi jobbar ju väldigt tajt, och Frank och jag. Så då var jag ju med väldigt mycket och bodde i Västerås. Men man liksom drev och var med på bänken och så vidare. Så då var jag ju liksom en tränare som var ute på isen hela tiden. Och de åren då. Och jag tänkte att om jag åker upp till Edsbyn och gör ungefär som vi har gjort i Västerås. Fast det hade varit några år sedan. Jag hade ju en ganska stark tilltro till, jag brukar kalla det liksom arbetssättet, konceptet liksom som vi har, som vi jobbar då, en grundtro. Om jag gör det uppe i Edsbyn så tänker jag, då kommer vi att bli bra. Mm. Jag vet ju inte om vi blir bättre än de andra lagen, men jag trodde ju att jag skulle kunna vara med och bidra till att göra Edsbyn mycket bättre än vad de var. Det självvis hade jag. Men jag kunde ju liksom, och drömmen och visionen när jag tänkte det, det skulle ju vara, tänk att få stå där på Stulan och leda Edsbyn. Det är klart att det är kittla, och när Frank och jag började träffas och dra upp riktlinjerna för det, så var ju det som var framtidsbilden i huvudet, liksom att få ha hela Edsbyn på Stulan, och där står man på sidan och ser rött och blått. Så det är ju ganska mycket energi i den bilden för mig.
Och så blev det 6 SM-finaler och 5 raka SM-guld.
Ja, det var...
Det hade du inte tänkt när du satt där i den här fjällstugan.
Nej, jag såg ju framför mig att vi skulle upp och liksom irritera de bästa. Absolut, det trodde jag ju på. Men inte den resan. Liksom. Men
du, Ola, jag måste fråga här ändå. Det är 23 mil mellan Västerås och Edsbyn. Och du var tränare där då i den perioden under 8 år. Hur funkade liksom det med resa, pendling, energi, bilkörning?
Ja. Jag var ju inte där alla dagar alltid, utan det var ju Franco som drev det ännu mer än vad jag gjorde. Fast det var inte mycket jag var hemma då. Eller? Sen har jag ju, nu är pappa död, men då levde ju båda mina föräldrar. Så jag bodde ju hemma i mitt gamla pojkrum där och hade det väldigt bra med service.
Tvätt och käk och grejer.
Ja, jag hade det väldigt bra så jag kunde koncentrera mig. Så jobbade jag ju då också fortfarande med det jobb jag har nu. Och så det var ju lite växlande. Ibland kunde jag kanske vara där i 14 dagar och sen så kunde jag vara borta en vecka. Det berodde ju lite på hur. Men jag var ju en del i. Så då byggde vi upp något starkt, och det som också var, det fanns ju andra, nästan alltid, det är alltid några andra också som har gjort bra insatser när någon annan får cred liksom. För att det var ju en ungdomssida som hade jobbat jättebra, så det fanns ju ett gäng 20-åringar liksom, med typ Per Elmysas Andersson, Jonas Edling, Fredrik Åström, jag kanske glömmer bort någon. Tyvärr, men det var många unga spelare som var på väg framåt som var väldigt, väldigt bra i bandyvärlden. Så det fanns ju bra i år.
Då ska vi gå in lite djupare på ledarskap och coachingfrågorna här. Vi börjar lite grann med det här med din, vi har varit inne på det lite grann och touchat din ledarskapsfilosofi. Kan du berätta lite om dina tankar och åsikter i det här breda spektrat om fråga?
Ja, jag vet inte, men jag kopplar ju mycket ihop det till hur jag har haft det med mina bra ledare, hur jag har känt mig då. Och liksom grundbulten till att jag blev ledare, det är ju att jag tänkte också på något sätt, om jag kan spela roll för någon annan som de har gjort för mig, då skulle det kännas fint i mitt liv. Och då handlar det ju, tycker jag, för mig har det handlat om att jobba med, ska skapa en miljö där vi får till maximal utveckling, om man säger så. Det är det jag är ute efter, att är vi med och jobbar där jag är med, då ska vi ha en miljö där vi, så jag tänker, eller vi liksom, jag och vi där vi är med, det är ju när jag börjar med Edsbyn där uppe, då startar vi ju en utvecklingsprocess där vi stenhårt, om jag säger så, involvera spelarna i den processen. Då startar vi ju genom, okej, vi vet vilka spelare vi har. När vi vet vilka spelare vi har, då samlas ju vi utan att lägga kanske veckor på det. Men vi har ett antal tillfällen, gjorde vi då i alla fall, det är ju länge sedan nu. Men där vi samlar alla spelarna, vi tittar lite på historia, både bandyns historia, Edsbyns historia, hur är Edsbyn nu? Hur är bandyn nu? Vad tror vi om bandyns framtid? Vad är Edsbyn? Vad står Edsbyn för? Vad är kärnan i Edsbyn? Det bygger vi upp tillsammans med alla spelarna i en process där jag ser till att alla är med och tänker. En och en, två och två, fyra och fyra, fem och fem, så får vi ett rum fyllt av blädderblockspapper där vi liksom har tagit, få perspektiv på var vi befinner oss och vad vi ser framåt. Och sen i det här, och så kanske ett antal träffar, vad vill vi, vad siktar vi på, vi tittar på föreningen vill ju någonting, okej, de vill ju att vi ska vara ett av Sveriges ledande bandelag inom 3-5 år, okej, vad gör vi då? Så sammanställer vi det där, vi ledare, och ger tillbaks till laget, så att vi är också med i den processen, så när vi är klara med det där ett antal kvällar, då har vi liksom förstått hur bandyn spelas nu, hur vi tror att den kommer att spelas i framtiden och hur ska vi då spela i Edsbyn beroende på vad vi har för starka sidor i det här laget. Vad har vi för starkt att bygga på? Vad vill vi? Så min tanke är, när vi är klara liksom med den processen, då har vi fått upp någon önskad bild av framtiden, vad man nu kallar det, men riktning, ambition, vision, dröm. Ja, så. Och sen har vi fått upp en skiss i alla fall på hur spelet ska se ut i framtiden. Och sen under den perioden så sitter jag ju ner och snackar med varenda spelare också om deras liksom drömmar, ambitioner och vad de vill och tänker och vad de är starka på, vad jag tänker att deras roller i det här kommer att bli. Så när liksom de tre grejerna är på plats, då känner jag, då går det att driva. När vi är överens om ambitionen och har liksom också undersökt vad tror vi behöver göra då, för att, vilken insats tror vi behöver göra liksom. För det vet vi ju inte riktigt, men vi behöver ju undersöka det tillsammans. Mycket kan vi träna, mycket pallar vi, hur gör man i bandy liksom.
Du, att, kan man säga, Ola, att du skulle kunna beteckna dig som en väldigt, väldigt demokratisk ledare?
Alltså, ingen aning. Jag snackar ihop. Vi snackar ihop oss i laget vad vi vill och hur det framtida spelet skulle kunna se ut, och att varje spelare är klar på sin ambition och sin roll. Och när vi är klara med det, då kan ju jag driva det ur stenhårt. För då är vi ju klara med liksom vad vi vill, och sen har vi också snackat ihop oss vad vi ska stå för inåt, vad vi ska stå för utåt, alltså vilka beteenden ska vi ha, hur ska vi agera åt olika håll, så. Och då vet jag inte om jag är speciellt demokratisk. Då har vi ju kommit överens om vad vi vill och då kör vi liksom. Men det är extremt täta avstämningar.
Men i den här första processen så är det väldigt väldigt, som man kan säga på engelska, shared ownership, alltså delat ägandeskap i hur man ska arbeta och så vidare. Men de sen som inte följer det som ni en gång har bestämt, där är det nog mercy åt andra hållet sen under säsong.
Alla följer ju det till slut. Alltså men däremot så kan ju bli ju alla, man kan ju bli olika bra, så att det är inte säkert man platsar. Nej. Men just den här ägarskapet är ju intressant som du pratar om, för vi vill ju ha en gemensam förståelse för vad vi håller på med, och det är den jag tror jag jobbar hårt med, att vi förstår ambitionen, vi förstår spel, eller vi förstår i alla fall vad som är önskvärt. Sen kan vi ju inte det spelet när vi börjar. Nej. Men jag tror inte att det jag hoppas är ju att spelarna känner att vi står upp för de gemensamma överenskommelserna. Det behöver ju vi ledare verkligen stå upp för, att backa tillbaka till det vi har kommit överens om. Men jag vill ju att vi ska, alltså precis som du säger, jag vill ju att vi ska äga det här tillsammans. Alltså det tycker jag är att alltså att vi är delägare i det här och alla har lika stor ägarandel liksom, oavsett om man har 100 landskamper eller en junior på 19 år, så vill vi ju att vi ska ha samma känslomässiga ägarandel i det, och det tror jag är en ganska avgörande grej för att vi står upp för hela idén liksom, att vi förstår idén. Det tror jag är, jag jobbar hårt med.
Har du upplevt under säsongen att spelare då inte klarar av att uppfylla det som ni har då en gång kommit överens om och sviker på det? Och hur har du då hanterat det?
Ja, men det gör vi ju lite till mans, lite då och då alla liksom, att vi schackrar med några saker. Det kan ju vara vi ledare som någon gång inte är tillräckligt väl förberedda i förhållande till ambitionsnivån. Så kan det ju vara. Det är klart att, och sen så är det ju en gruppprocess, så att emellanåt så är det ju lite shaky, och då får vi ta upp, vi gör ju så, vi jobbar ju konsekvent med att dela in året i olika långa perioder, vad de nu är, en vecka, 3 veckor, 4 veckor, eller så stämmer vi av dem mer långsiktigt. Och då kan vi också kika lite på vad vi har liksom graderat, hur väl vi lyckas med vissa saker, så då, ja, då blir det en ganska naturlig process att vi som, att de som, alltså jag är väldigt metodisk med att se till att alla tänker. Alltså alla möten vi har med laget, så ser vi till att alla tänker. Vi har en process där vi ser till att alla tänker först, sen snackar man med varandra. Så att, och sen är det, vi är ju olika, tycker vi är olika roligt att tänka så. Men du frågar lite om vi schackrar. Och det har ju hänt. Men det är ju hela tiden, alltså jag har haft spelare som inte har velat vara kvar i laget. För de har tyckt att jag var så jävla korkad. För de var en kille som inte fick spela en match, fast han var bra, då tyckte vi att men nu var det läge för dig att vila här. Och då tyckte han att vi som ledare var bland det dummaste han har haft någon gång i alla fall. Och som tur var så var jag kvar där uppe i Edsbyn. Så då åkte jag dagen efter till hans jobb och så satt jag med där och snackade med honom. Och han fick ju säga vad han tyckte. Jag respekterar ju det, att han tyckte vi hade fattat fel beslut. Men vad jag gjorde hela tiden då under det samtalet, jag frågade ju honom, för han sa jag vill inte spela i det här laget. Men vad vill du då? Frågade jag hela tiden. Vad vill du? Ja, jag vill vinna SM med Edsbyn, sa han. Jaha, men du vill inte spela i det här laget. Hur går det ihop då? Det är ju så dumma. Ja, du vill. Vad vill du? Jag vill vinna SM med Edsbyn. Men du vill inte. Jaha, så hela tiden, så, vår ambition, vi har samma ambition. Du vill att vi ska vinna SM, jag vill att vi ska vinna SM. Och vi tillsammans vill göra det, men du vill inte spela här. Hur går det ihop då? Ja, då fick han fundera igen. Vad vill du då? Okej, jag vill vinna SM i Edsbyn. Ja, hur ska vi göra det här framåt då då? Så det slutar ju med att vi satt ju där och klurade hur det skulle gå till framåt. Det slutar ju med att vi vann SM, och han var ju med och spelade där då. Så att jag har ju liksom de här överenskommelserna och ambitionerna går ju att använda i sådana samtal. Jag har hela tiden, det här vill vi och vi vill samma sak. Så där är vi ju eniga. Så att
jag har liksom en annan fundering på det, om ytterligare på när det är spelare som då kanske inte lever upp till det man har bestämt. Har du känt att gruppen har varit väldigt bra till att putta in dem innanför ramen igen, de som hamnar utanför? Eller har du känt att ni ledare måste vara de som puttar in dem innanför ramen igen?
Jag vet, jag tycker nästan alltid att det, eller jag vet inte, nu du frågar så jag tycker att det är nog väldigt sällan det är så, utan nästan alltid så är det ju alla vi tillsammans på något vis som har varit för dåliga i något sammanhang i förhållande till det önskvärda. Och då backar vi tillbaks, tittar på vad vi har sagt, vad gör vi nu, riktar blicken mot ambitionerna. Alltså första året jag var tränare uppe i Edsbyn, då var vi ju så illa ute så det var ju helt otroligt. Alltså vi var ju det bästa laget på att förlora med uddamålet överlägset. Och då låg vi väldigt, väldigt illa till inför ja, det kanske var, vad var det då, 2 matcher kvar eller 3 matcher kvar. Och då delas serien på den tiden i en elitserie och en, ja, nedflyttningsserie efter halva serien. Och då funderar jag ju liksom på hur ska jag göra här? För vi, bevisligen var vi ju ganska bra, men vi var shaky sista 5 liksom. Så då gjorde jag nog bland det bästa jag har gjort som ledare någon gång, för då hade vi inget att falla tillbaks på heller, utan vi var väldigt illa ute, vi hade inte vunnit någonting innan. Men då använde jag ju gruppen stenhårt. För vad jag gjorde då själv, det var ju att jag satte mig, vi hade inte så mycket video och grejer på den tiden, då satt jag mig och mindes alla matcher och det var 13 matcher eller 10, så det var 10 matcher, så tittade jag på alla de matcherna, alltså mindes dem, skattade dem från 1 till 6 i själva prestation liksom, hur jag mindes dem. Och så såg jag att känslan var ju att vi var klappkassa liksom. Men när jag hade tittat på de matcherna mentalt och graderat dem och motiverat för mig själv varför jag satte där jag satte, då fick jag ju en jävligt positiv känsla. Alltså, herregud, vad mycket bra det var. Tänk de här. Så tog jag ut de 3 bästa matcherna, hur vi liksom gjorde då. Och sen tänkte jag ju då att hur ska jag få spelarna att få samma känsla som jag? Ja, vad tänkte du att jag skulle göra då, tror du?
Ja, men det,
ja, då fick ju de göra precis samma sak.
Ja, precis.
Då fick ju de sätta sig, vi tittade liksom mindest de här, gradera 1-6, motivera de 3 bästa, varför var det där? Och så analysera, vad var det vi gjorde i de 3 bästa matcherna? Hur kan vi göra det mer? Och så lyckades vi vinna de där 2 sista avgörande och gå till den där högsta serien. Och sen gick vi till CM och så år efter vann vi. Det var ju ett otroligt kritiskt skede för oss i lag, och då var jag ju inte så kaxig, kan jag säga. Nej.
Ja, men det
var jag nöjd med.
Det är bra. Det var, du, kan du ge exempel på några frågeställningar som du inte har låtit spelargruppen vara delaktig i?
Ja, från början i hur många möten vi skulle ha.
Ja, jag förstår.
Det var ju bara jag bestämde, ja, då träffas vi och så kör vi och så kör vi och så kör vi. Jag hade ju mer möten förr än vad jag har nu med laget, så där. Men det var ju vi, ja, det, exempelvis det är de inte, då från början var de inte alls med där. Det visste ju jag att jag behöver ha vissa saker på plats i för att det ska funka. Och då visste jag inte exakt hur många möten vi behövde heller. Det är ju på våren där är innan laget. Och sen även under säsong. Det har jag aldrig låtit laget vara inblandad i hur många teorigenomgångar vi ska ha.
Har du något mer sånt exempel?
Nej, det är nog det tydligaste det liksom på faktiskt.
Jag brukar kalla det här...
Laguttagningar. Ja. För det kommer vi överens tidigt på säsongen att vi ska ta ut laget. Sen lyssnar vi ju en hel del liksom, inte kanske precis med laguttagna, men den som är kapten eller lite äldre spelare i laget har man ju någon slags extra feeling för att höra deras tankar.
Jag brukar kalla det här den yttre och den inre ringen. Den inre ringen, det är sådana beslut som man tar helt och hållet själv i ledarstaben. Där man inte har någon dialog med gruppen. Men den yttre ringen, det är alla de besluten som man tar tillsammans, spelare och ledare. Och ja. Jag har jobbat ungefär på samma sätt i försäsong och så vidare och byggt det här konceptet och så vidare. Jag upplever ju att den stora utmaningen sen är att leva efter det här och följa upp det när du kommer i den grå vardagen ett halvår senare. På en väldigt, väldigt, väldigt lång säsong och så vidare. Speciellt då med spelare som hamnar utanför laget och klarar inte av och identifiera sig med de sakerna de en gång har varit med och bestämt. Och deras motivation kanske sjunker när de inte spelar lika mycket och så vidare. Hur upplever du det perspektivet på arbetssättet?
Ja, det är ju det tyngsta tycker jag som ledare. Att de som inte får spela, det tycker jag tär på mig. Alltid. Det är liksom jättejobbigt, fast det egentligen är liksom ganska enkelt egentligen, men det är jobbigt för de som inte får spela. För man, jag vet inte, jag tycker ju i alla fall oftast väldigt bra om de spelare vi har i laget och liksom vill ju att alltså min tanke när vi startar en säsong, det är att alla ska vara bättre när säsongen är slut. Mm. Alltså det är ju, och sen får de göra vad de vill med det sen om de...
Där har ni ju en stor fördel i bandy om man jämför med fotboll då, att man kan byta in och ut och så vidare, som ju gör att du kan låta väldigt, mycket flera spelare vara med på ett helt annat sätt.
Absolut. Sen är inte, jag tror vi, det är ganska annorlunda sportbandyn på det sättet. Det är inte lika hårt tryck på att bli proffs. Så, ja, men vi har ju liksom en liten annan tillvaro. Troligtvis ganska mycket lugnare på det sättet. Mm. Men det här med, vad frågan förresten, det var det här med, jo men de här besluten och de som inte, men vad vi har varit i alla fall rätt så bra på hela tiden, för vi snackar ju, eller inför varje säsong så tar vi upp förväntningar på varandra. Mm. Alltså vilka förväntningar har laget på oss ledare, vilka förväntningar kan vi ha på laget och både i hela gruppen och som individer då. Mm. Och en förväntan som vi alltid har på oss som ledare, i alla fall uppe i Edsbyn och här också, när jag var, det är att vi ska prata med de spelare som inte ska spela. Mm. Och det är ju ibland rätt tufft att hinna med. Mm. Alltså rent, om vi spelar på söndag så ska vi spela på tisdag eller onsdag igen, att innan genomgången inför, kanske på tisdagen inför matchen på onsdag, Då ska inte du, Jörgen, spela, utan Ola ska vara med istället. Då ska vi hinna prata om det här lite kort innan vi drar laget. Mm. Och det lyckas vi nästan alltid med, att säga, Jörgen, nu spelar inte du den här matchen så. Så att det är vi ju i alla fall rätt bra på. Mm. Och se till att du vet innan du att du inte ska spela, innan hela laget vet om det.
Du, Ola, om man använder ord som ledstjärnor och värdegrunder, har du några sådana nedformulerade under hela din resa som ledare som du kan säga att det här står jag för, det här är mina ledstjärnor och värdegrunder?
Nej, det har inte på det sättet, utan jag tänker i laget, om vi tänker så då, så gör vi ju upp liksom, vi pratar mer i vilka beteenden ska vi ha, hur ska vi agera, hur ska vi agera åt olika håll, vad vill vi vara kända för, mm. vad vill vi stå för som lag och vad behöver vi då göra för att det ska bli så jobbar vi med vårt beteende, vårt agerande liksom, så vi kan se att det tycker jag passar oss bra i alla fall.
Ja,
och sen så har väl jag själv tänkt, liksom, jag står väl för något att jag vill ju skapa en miljö där vi blir bättre. Liksom. Det är väl liksom min... Är jag med någonstans så vill jag att vi ska göra framsteg. Liksom. Det kanske är det jag drivs av. Sen vad jag står för, det, jag tycker också att min uppgift är liksom att, det har jag ju snackat med en del ledare om, att jag tycker att jag är till för spelarna och inte de för mig.
Mm, självklart.
Det är ju en liten dilemma som jag har pratat med en del om faktiskt. Att för jag tycker min uppgift är att se till att det går lätt för spelarna att samarbeta. Mm. Det är liksom, det, så tänker jag, att jag ska vara en resurs för dem. Liksom. Mm. Och det är kanske det jag kan stå för. Sen står jag väl för att har vi kommit överens om någonting så då håller vi oss till det.
Ja.
Det är jag nog kanske det som jag är mest rabiat på.
Mm. Ja, men det är jättebra, Ola. Du, innan vi släpper det här med ledarskapsfilosofi, är det någonting i ditt sätt att tänka runt detta som har förändrats väldigt mycket från när du började bli ledare tills idag 2020 i filosofi och arbetssätt och tanke och så vidare? Eller är du samma coach idag?
Nej, jag är ju inte, lika med lika mycket i hetluften nu som jag var förr. När jag var tränare i Västerås, då var jag med på alla träningspass alltid, mm. även på försäsongen.
Men det går mer på tid. Jag tänker på ditt sätt att tänka rent ledarfilosofiskt.
Ja, då leder det till att jag är lite annorlunda och får liksom klura på vad är de absolut viktigaste stora penseldragen, då kunde jag ju liksom vara med och jobba ännu mer i vardagen och och coacha lite närmare. Och nu får jag kanske jobba med de stora penseldragen lite grann. Och vilka är det? Och då är de här kanske långsiktiga avstämningarna. Och att alla detaljer är kanske inte lika viktigt längre på det sättet. Så på det sättet har jag väl kanske ändrat mig. Men jag tycker inte att... Nej, jag har samma tro på att förtroende, trygghet ger utveckling. Vi behöver ha gemensamma ambitioner som vi delar. Och så jag har inte ändrat mig. Nej. Snarare tvärtom, att jag tror ännu mer på det faktiskt.
Ja, det är jättebra. Du, vi kom in på lite andra ämnen här som hänger i varandra. Och om vi går vidare och vi pratar om det här med kulturer. Att bygga en prestationskultur, att bygga en vinnande miljö och så vidare. Dina tankar och syn på det, att jobba med det i en grupp. Skapa en vinnande kultur.
Vissa saker har ju inga enkla svar. Och det jag säger här är ju också lite grejer som jag har varit med om. Där jag har blivit äldre, där jag kanske är mer ödmjuk på att det finns kanske andra sätt att göra det på än vad vi gör det på.
Jag var yngre, så kan man nog säga att det är, absolut.
Ja, när jag var yngre då tänkte jag att det här är det enda sättet. Mm. Men liksom, i grunden är det ju någonstans att vi ledare vill någonting. Mm. Man får ju inte glömma det, att vi ledare behöver ju vilja någonting. Mm. Det är ju grunden. Sen hur vi jobbar, det kan ju vara lite olika. Men liksom, för ytterst handlar det om att få alla spelare att förstå spel liksom. Mm.
Men där tror jag, Ola, att det här är väldigt kul, för att alla tränare eller ledare man pratar med på något sätt som har hållit på i 20, 25, 30 år, de kommer ju till den insikten till slut att det finns så väldigt många olika vägar som bär till Rom, och att det inte finns något facit på detta och så vidare. Däremot är det väldigt många som har varit ledare i 5 år eller kanske 10 år som tror att de har facit på det. Så det är ju väldigt spännande och intressant att du säger. När kom du till den insikten att det fanns andra sätt än bara ditt sätt?
Det var väl förra veckan.
Okay.
Nej, inte så. Men just att, men det finns nog säkert många likheter också, att ledarens liksom vision och passion och driv är nog nummer ett. Liksom. Mm. Sen så behöver man ju få de som ska utföra och förstå och vilja. Det kan vi kanske göra på lite olika sätt. Mm. Men förstå är ju ett nyckelord, tänker jag.
Mm.
Men det med prestationskultur, så jag vet inte. Men jag tänker så här, att för att prestera bra så behöver vi vara väldigt trygga. Så tänker jag. Vi behöver ju vara trygga. Liksom. Mm. Det kan jag ju se under alla de här åren jag i bandy, som jag har varit med nu då, i Edsbyn och Baltic och Västerås. Och det är ju att väldigt, väldigt många spelare har ju varit givna i laget.
Mm.
Alltså, ju fler spelare som känner sig givna, desto bättre, tycker jag. Mm. Alltså, så lite konkurrens mellan spelarna som det överhuvudtaget går att få till, det är min ambition. Att vi ska konkurrera mot omgivningen. Det tänker jag är en prestationskultur, och att vi är trygga i avgörande lägen. Liksom. Så det har väl jag varit med om själv också som spelare. Att när jag känner mig trygg och jag känner mig att ledarna verkligen tror på mig. För jag var en sån typ av spelare också som, vad ska jag säga, behövde göra en del fel för att det skulle bli mycket rätt. Liksom. Och det har jag tänkt att alla spelare... Nu går det ju inte att alla spelare ska vara givna, men om alla känner, alltså att de bästa spelarna i alla fall känner sig helt givna, för då tänker jag att då är vi väldigt bra när det drar ihop sig för det. Så det tror jag är en prestationskultur, att vi känner oss, att en trygghet i gruppen, och att vi har ju utvärderat lite grann på Edsbyn efter säsongerna ibland, utan att göra det allt för djupt, så har de ju under något år sagt att vi verkligen unnar varann att vara bra.
Mm. Säger de.
Och då blir jag glad som ledare när de säger det.
Ja, men det är väldigt bra. Och här kan man verkligen säga att det finns olika filosofier utifrån trygghet, konkurrens och så vidare. Men det är bra. Men du, jag skulle vilja veta följande. Vi vrider på den här frågeställningen. Fortsätter prata om prestationskultur, vinnande miljö. Du har spelat i tre olika klubbar och jobbat i tre olika klubbar där det har varit väldigt framgångsrik period. Baltic-period, Västerås-period och Edsbyns-period. Vad finns det för likheter respektive skillnader i kultur mellan de här tre klubbarna?
Alltså i laget som jag mest känner till så är det ju väldigt lika när det går bra. Det är en miljö som drivs av en, vad ska man säga, det är kanske två saker, tänker jag. Det är en identitetsfråga också. Alltså vilka är vi? Inte bara vad vi har för ambition för framtiden, utan en identitet, vilka vill vi vara? Som i Baltic då, när jag kom dit, det var ju liksom ett lag som såg sig själv som det bästa laget. Man hade ju den självbilden, en identitet på det sättet, som i sin tur skulle göra att vi vann. I Västerås så kom jag till någonting där vi skulle bygga upp någonting. Så från början där så var ju inte, då var identiteten att de åkte ur kvartsfinal varje år, liksom, år efter år. Men, så då var ju framtidsbilden det viktigaste. Vad vill vi om 3-5 år? Och det drevs vi mot. Så att tydlig process för utvecklingen, liksom, att vi känner att vi är framsteg, det var ju väldigt tydligt i Västerås. I Baltic var det kanske mer identiteten. Och Edsbyn från början, även sen i Västerås, så blir det ju mycket att jobba med, vilka vill vi vara, vilka, att vi blir ett lag som är ett topplag. Och då bör man fundera på, vad är ett topplag? Då kan vi ju gräva i, alltså då brukar vi ha möten och fundera på, vad kännetecknar topplag i andra idrotter? Vi inspireras rätt mycket. Hur gör de? Hur ser de ut? Ja, de kanske inte vinner varje år, men de är i alla fall där i viktiga matcher hela tiden. Och sen Edsbyn var likadant. Det var mycket framtidsbild. 3-5 år, vilka ambitioner siktar mot. Sen när vi har vunnit något år där, då räcker inte riktigt energin till att säga att vi ska till studan igen. Det är liksom, dit har vi varit. Då blir det upp. För mig har det varit att med jobba med identiteten. Vilka vill vi vara? Vad är vi kända för? Och som är mer långsiktigt på något sätt. Ja, så har det varit för liksom de här ganska lika ändå i laget. Sen är klubbarna väldigt olika i sig. Edsbyn är på sitt sätt en väldigt familjärt och lite. Baltic var ju väldigt liten klubb, fast det låter stort. Det var ju väldigt få människor inblandade. Västerås lite större, mer medlem, liksom en större styrelse. Så.
Hur är det att vara i de tre olika klubbarna rent prestationsmässigt? Tycker du att det har funnits fördelar och nackdelar på de olika ställena att kunna prestera? Och då tänker jag inte på gruppen, utan mer kanske på klubben och omgivning runt omkring och så vidare.
Nej, jag tycker det är ganska lika. Det gäller att ha bra relation med människorna runt laget. Liksom. Mm. Det tycker jag har varit viktigt för mig som ledare, att ha kontinuerliga träffar med dem i styrelsen som har då ansvar för laget, liksom, att man har en bra relation där.
Upplever du att i bandy så är det ganska en stor närhet mellan styrelse och verksamhet?
Är lite olika där faktiskt, från år till år. Det beror lite grann på vilka som är med i styrelsen. Och i Västerås här hade vi väldigt nära mellanåt, och i Baltic också. Sen i Edsbyn har det varit lite olika från år till år, liksom, beroende på vilka som är med i styrelsen.
Vad föredrar du här för att kunna göra en bra prestation som ledare?
Jag tycker att det är fint om vi kan ha tät kontakt och en bra dialog, och den har jag i flera fall tagit initiativ till. Mm. Så att vi har haft täta kontakter. Mm. För att liksom, så att de får reda på tillräckligt mycket om vad vi gör och vem gör vad och vad förväntar de sig av oss och när är vi bra och vem gör vad. Alltså att det blir roligare då. För jag tycker ju även att liksom ledarskapet, jag har ju aldrig varit själv som ledare, tvärtom. Jag har ju hela tiden varit en grupp. Liksom. Mm. Jag skulle tycka det var jättetråkigt om inte man var flera som kan utbyta tankar och stötta varandra. Liksom.
Du, vi ska gå in på nästa ämne här, och det tangerar ju lite grann i det vi har pratat om tidigare. Det här med gruppdynamik. Det är en komplex fråga också att bygga en gruppdynamik. Hur har du jobbat med det i din klubba som tränare, att bygga den ultimata gruppdynamiken? En del saker har vi såklart varit inne på i samtalet tidigare.
Ja, det, jag tänker det är ju hela tiden en process från där vi startar, från där vi vet att vi är vi som ska vara den här säsongen. Och för det mesta i bandy så har man ju samma lag, inte alltid, men nästan samma spelare hela säsongen då. Och för mig, ja, vad ska man säga, det är ju mest de här. Alltså, sen är det ju när vi men jag tycker jag grundade vid sidan av plan när vi snackar om hur vi vill spela, våra ambitioner och snacka individuellt med varje spelare. Det liksom tycker jag är den kärnan i det, där vi lyssnar på varann i den processen. Det tänker jag är det viktigaste för mig. Och sen har vi ju några gånger haft lite läger på enklast möjliga sätt ibland, och vi under några år uppe i Edsbyn så hade vi alltid på hösten någon som kom och snacka och inspirera lite grann, någon bergsklättrare och inspirerat av, ja men sådär. Alltså, det är väl lite olika saker, men mest är ju att vi liksom snackar inför matcher, snackar spelar och snackar efter matcher. Det är liksom det mesta gruppdynamiken för mig, där jag styr på något sätt, att vi ser till att vi pratar om hur vi ska ta oss an matchen, och sen tittar vi liksom på det som vi var med om och reflekterar ihop om det vi gjorde. Det tänker jag är kärnan i gruppdynamiken. Sen ute på isen naturligtvis, hur vi samverkar och samspelar där.
Har du använt mycket gruppdynamiksarbete med saker som har varit utanför planen? Och då tänker jag kanske inte bara på de här själva mötena, utan andra aktiviteter för att svetsa samman gruppen. Eller är du mer en sån tränare som bygger gruppdynamiken i verksamheten, på isen, på träningar, i omklädningsrummet?
Varje år har vi ju haft någon form av läger där man är ute och cyklar, eller i fjol bara åkte ut till Söderhamn och åkte skridskor och bodde i Hasse Andersson och Sverre stuga. Så varje höst har vi haft som tradition att ha någonting på där det helst inte ska kosta några pengar. Nej. Så det har ju varit mycket ut och cykla, bo i någon koja, ja, lite såna här enkla grejer som kanske tar bara ett dygn eller så. En lite mer utav det förut kanske så. Men det kryddar ju och gör lite roligt, och men mycket ut i skogen och cykla och såna här grejer. Det har det varit.
Gruppdynamiken syftar ju till att så att säga att skapa den här ultimata lagandan. Vad är bra laganda för dig, Ola?
Ja, bra fråga. Bra laganda är väl när vi unnar varandra, som jag sa tidigare, där vi unnar varandra att vara bra, och där vi liksom tar den roll som behövs just idag för att laget ska vara framgångsrikt. Så tänker jag, att jag gör det idag som behövs, oavsett vad det är, för att vi ska vara framgångsrika den dagen. Det är väl att jag liksom lyssnar och förstår vad som behövs för laget, och att jag är inkännande och stärker den andra liksom.
Vi gör varandra bättre.
Ja, på liksom ett sätt som är just idag. Vad behövs just idag? Liksom, vad behöver jag skicka in idag till det här laget utifrån de förutsättningarna som är just nu? Liksom. Att jag tar den rollen fullt ut. Liksom.
Det är bra, Ola. Då bryter vi av här med lite en andra typ av frågor. Vi kallar ju det här för 5 snabba svar. Och då ska du inte tänka allt för länge, utan vi vill ha ett snabbt och spontant svar. Är du beredd?
Jag är beredd.
Då kör vi. SM-guld som spelare eller som tränare?
Spelare.
En resa till VM-finalen i fotboll eller en resa till Wimbledon-finalen i tennis?
Jag tar Wimbledon faktiskt.
Wimbledon, bra. Du ska bjuda din fru på en härlig middag. Blir det kött eller blir det fisk?
Fisk.
Fisk. Kosa, bandy overall eller en Hugo Boss-kostym?
Då tar jag en Hugo Boss.
Okay. Och sen kommer sista. Haverdal i Halland eller Sälen?
Haverdal.
Och det finns en anledning till det?
Ja, jag har sommarstuga där.
Du har en sommarstuga där, ja. Du trivs i halländska klimatet på somrarna?
Jajamän, det är där nere. Gå på stranden där, är vackert. Det är ju väldigt annorlunda mot... Jag bodde i Västerås och Hälsingland där jag var uppväxt, men där trivs vi.
Ja, det är bra. Jag gillar Halland också väldigt bra. Det här med Hugo Boss-kostym, finns det en koppling också till din pappa som har jobbat med kläder i hela sitt liv?
Ja, han jobbar faktiskt i 35 år på herrekiperingen i Edsbyn. Ja. Han hade nog faktiskt kostym i 35 år varje dag.
Han hade kostym i 35.
För de hade det när de jobbade.
Ja, precis.
De var eleganta på den tiden.
Ja. Men du har aldrig coachat en bandymatch i Hugo Boss-kostym?
Nej, men jag har coachat en fotbollsmatch i kostym.
Ja, härligt.
I en kupp i Västerås här som hette, vad kommer inte ihåg han heter, men det var flickor.
Ja.
12-13 där, och då var jag precis, det var mitt i ett bröllop.
Ja.
Så att jag drog iväg och coachade på Arosvallen i... Ja. Så det var lite bejublat att man kom i mörk kostym där och coachade.
Härligt. Ibland
gjorde vi också.
Du, det är klass. Du, det är bra, Ola. Då går vi in på nästa ämne här. Och det är pedagogik. Du var själv känd som en spelare som hade grymt bra speluppfattning och spelförståelse. Och då är det ju lätt så att när man sen då blir tränare så tror man att alla spelare ser och uppfattar alla saker på samma sätt som man själv gör. Men så är det ju inte alltid. Har det varit en utmaning för dig att inse att alla spelare inte ser spelet lika bra som du själv gjorde när du spelade?
Nej, det vet jag inte om det var det. Men däremot är det en otroligt intressant fråga hur vi kan träna det. Den har jag inget bra svar på, men den är ju sjukt intressant. För det är mycket lättare att träna på struktur och organisation och liksom bara, och sen lira för att träna det där. Men att medvetet, det tycker jag är, den är jag ju nyfiken på att höra hur andra gör.
Och det är ju faktiskt nästa fråga då, hur du har jobbat med det pedagogiska i coachingen i runt den här delen med speluppfattning, spelförståelse.
Men vad vi gör mycket, det är i där jag har varit, det är ju att vi, ja, det, jag vet inte om det är spelförståelse, men vi ritar sjukt mycket. Alltså vi gör ju ute på isen, sen så ritar vi mycket, skissar och på det sättet förklarar för varann hur vi ska göra så vi får upp mentala bilder på det sättet. Det är nog...
Och där har jag faktiskt en bifråga här, och det är ju Kent Hultqvist, din gode vän som jag också känner väldigt väl. Kent, han ritar ju hela tiden på alltingen. Är det du som har inspirerat han till rita hela tiden, eller är det han som har inspirerat dig till rita hela tiden när man ska förklara saker?
Jag tror vi har blivit inspirerade av någonting någonstans ifrån, men att det vet jag faktiskt inte, men det... Leif som börjar här med oss i Västerås, och jag tror vi ritar mycket i Baltic också. Alltså vi gör av med sjukt mycket blädderblockspapper. Alltså vi ritar ju match. Spelarna får ju, speciellt i viktiga matcher, då använder ju vi att okej, imorgon hur ser det ut, hur ser vi ut, hur ser spelet ut. Då har vi ju blädderblock och tuschpennor och ritar. Så att det där är ju väldigt fascinerande hur vi får oss att se det. Så vi använder ju mycket bilden, fast inte videobilden. Nej. På det sättet. För det är ju också intressant hur det har kommit även i bandy. Alltså när jag började som tränare, då filmas ju inte matcherna.
Nej.
Och nu filmas ju matcherna, så det... Men det där vet jag ju lite klurigt. Jag vet inte, i fotboll använder ni väl otroligt mycket
Väldigt mycket. Det har ju blivit en otrolig utveckling på det, det kan man säga. Med bilder och även alltså att olika moment taggas på olika sätt som det kallas. Och så kan man hämta hem dem efteråt och så vidare. Så är det. Om vi återgår till det här med pedagogiken. Dina pedagogiska knep och hur du har jobbat som coach för att pedagogiskt få spelarna att förstå vad du vill. Vi pratat om att rita. Har du några andra pedagogiska knep för att få dem att fatta vad du vill? Eftersom du
fråga.
Ja.
Jag frågar.
Du frågar dem om du förstår.
Hela tiden. Jag frågar. Berätta för mig. Visa mig. Vad ser du? Hur tänker du? Rita, vita, berätta. Hela tiden spelaren får berätta, visa. Och sen så visar vi väl varann tillsammans. Och sen det pappret, det är ingen som förstår sen, men vi förstår. Alltså vi, på det sättet jobbar jag i alla fall, att berätta vad ser du framför och vad tänker du i de här situationerna. Hur gör du när du fungerar och hur skulle du kunna göra istället? Så hela tiden frågar jag och frågar. Och så kan ju spelaren till slut fråga mig, vad tycker du då? Ja, man kanske skulle kunna göra så här eller så här. Så att det är ett otroligt... Min viktigaste uppgift tycker jag är att ställa rätt frågor ibland. Mm. Det är en stor del som vi funderar mycket på i våra genomgångar. Vilka frågeställningar ska vi ha? Mm. Vi slutar nästan alla genomgångar med någon fråga till gruppen som de får snacka med, ihop sig med. Mm. Alltid. Mm. Så vi kan sitta och nörda in oss hur länge som helst, vi ledare. Hur ska frågan ställas? På vilket sätt ska vi fråga? Mm. Hur gör vi? För min uppgift, tänker jag, när det gäller pedagogik, så är det att få... varje genomgång vi ska ha är ju en ny genomgång, fast vi har haft 1000 förut. Och så tänker jag så här, vad vill jag att spelarna ska gå härifrån med för känsla? Det är match imorgon. Vad vill jag att spelarna ska ha för känsla när de går hem och lägger sig ikväll? Och utifrån det tänker vi genomgång sen. Mm. Så därför är det rätt klurigt det där med video och så där ibland. Mm. Alltså för det är ju, idrott är så mycket känsla. Mm. Och då är det jävla klurigt ibland. Men ibland har det ju varit fantastiskt med video. Jag hörde, Anders Christiansson, för övrigt helt fantastiskt att lyssna på här, gjorde jag för någon dag sedan. Just där att ibland, eller rätt ofta, så stämmer ju inte bilden överens med det man upplevde i live.
Nej.
Och det har vi ju haft stor nytta av ibland, att vi har sett att vi var faktiskt inte så dåliga som vi trodde. Rätt ofta är det så. Och precis tvärtom, som han sa, att när det är bra så kanske inte är så bra som man upplevde för stunden. Så det är lite klurigt det där. För det har ju lite med pedagogik att göra där. Och vad vill vi visa? Vad vill jag visa liksom? Vad är det som ger rätt känsla? Och det klurar jag mycket på. Vad är det för känsla jag vill skapa i laget?
Och det här är väldigt intressant.
Man brukar ju prata om tillstånd ju. Mm. Alltså vi behöver ju vara i rätt tillstånd när vi... Och jag är rädd, ibland blir det ju för intellektuellt ju. Mm. Vad är vi för intellektuella? Och risken är att det blir för intellektuellt om vi tittar på saker för mycket. Mm. Men däremot att vi kan se dem... Jag är ju oerhört inspirerad av Willy Ryle och där. Mm. Det är ju våran husgud liksom, det där vi först i framtiden boken med liksom mentala bilder och processer. Det var ju på 80-talet, men det är ju en fantastiskt bra bok, först i framtiden, i alla fall för mig. Mm. Så just den där, det tycker jag är klurigt och intressant, som jag är nyfiken på hur gör andra liksom. Det, för vi tänker ju, förband är ju en liten sport, så vi tänker... Nu har jag inte varit så bra på det på slutet, men ett tag så lyssnar man ju lite på andra och hälsar på några. Så att det skulle vara rätt spännande att höra hur ni gör lite mer.
Det här är ju en väldigt intressant infallsvinkel som du har här, Ola, för att i fotboll så är det ju extremt mycket klipp och bilder och man taggar olika saker, och det finns ingen hejd på hur djupgående en analys kan vara utifrån bilder och så vidare, och det, man filmar träningar och ger feedback på träningar och så vidare, och det är klart att till slut så kan det ju bli för mycket, spelarna orkar inte ta emot det, det blir inget pedagogiskt framställande, eller det blir så att man ser inte skogen för träden. Och då kan jag ju känna ibland att man behöver backa tillbaka till precis det som du pratar om, skapandet själv, dialogen, frågeställningen, samtalet mellan två människor i kött och blod och så vidare, där det finns så mycket mer än bara det som man ser på en skärm, även om det är såklart ett väldigt, väldigt viktigt och bra pedagogiskt redskap. Det tycker jag också, jag har själv jobbat jättemycket med bilder och så vidare. Men man får se upp så man inte hamnar för långt över på andra sidan, att det bara blir bilder som blir den enda feedbacken och inte så att säga dialogen, samtalet, känslan. Så det är väldigt intressant att du säger de här sakerna, tycker jag.
Ja, för jag tänker just att jag som spelare, jag ser ju situationen inifrån mig själv, och det är ju rätt svårt att filma. Det går ju det om du har något på huvudet, men i fotboll är det tufft att ha något när man ska nicka och sådär. Men för det är ju väldigt spännande det där, hur vi liksom får, för jag tänker ju att i lagidrott, eller nog i all idrott, att det är så otroligt mycket känslan vi vinner matcher på. och liksom det är klart att vi i banden ligger vi ju liksom extremt långt efter, eftersom det inte har filmat så länge, så det, och det är inte så lätt, rätt ofta är det inte så bra filmat heller, så att det liksom syns inte så bra. Så då har vi fått använda andra hjälpmedel på något sätt.
Det är inte som en Premier League-match där du kan få sekvenserna från 19 olika kameravinklar. Vad som
nej, händer. Vi ligger lite efter där. Jag tycker det är en spännande just det där med energin och lusten och drivet. För det är ändå det som är... Ja, vi behöver ju skapa det i laget. Liksom. Drivet till utveckling.
Det är jättebra, Ola. Vi går vidare på nästa. Du har själv varit inne på det. Mentala faktorer. Att bygga en individ och en grupps självförtroende. Hur har du jobbat med det under din tid som tränare?
Ja, det jobbar vi ju. Ibland har de ju frågat mig om vi jobbar med mental träning. Och då säger jag att jag tycker all träning är mental. Ja. Alltså, vi behöver ju bygga in det i liksom hur vi förhåller oss och hur vi snackar med varandra, hur vi tänker hela tiden. Sen kan man ju förstärka det med lite olika insatser. Men i grunden så tänker jag ju att jag har ett förhållningssätt som är utvecklingsorienterat och att vi ska liksom lära oss av det vi gör. Och så jobbar jag väl med gruppen, att vi ska jag säga, när vi har jobbat en viss period eller vad vi säger, då liksom tittar vi på den och vilka framsteg har vi gjort, vad går i rätt riktning, vad kan vi lära oss av det här. Det är frågeställningar som gruppen jobbar med. Och nästan alltid så, alltså vi gör ju alltid bra saker, i alla fall intentionerna kan ju vara bra förhoppningsvis, sen kanske inte resultatet alltid blir bra utav det, men det är ju ett sätt som jag har gjort för laget, att vi ser våra framsteg, att vi hjälper oss själva att se våra framsteg i förhållande till det vi har tänkt göra. Och vi tänkte jobba med en viss sak i spelet, så tittar vi på det och så ser vi att vi har gjort framsteg, och har vi inte gjort framsteg så drar vi lärdomar av det och funderar på hur ska vi då göra. Men det upplever jag har gett oss självförtroende, stärkt oss. Och det har jag ju med mig sen jag kom hit, när Leif jobbade med oss i Västerås från början. För han började göra så. Att vi tittar i en period av vilka framsteg. För jag tyckte ju inte att vi gjorde någonting bra. Liksom. Jag längtade bara till Baltic. Ja, då, vad fan, de var ju helt klappkassa i Västerås jämfört med dem i Baltic. De första veckorna på is. Men när vi stannade upp och reflekterade, så såg jag att vi gjorde stora framsteg. Och då gav ju det energi till framtiden, och jag kände att om vi fortsätter i den här takten, då kommer vi att bli oslagbara. Liksom. Så där, att stanna upp, samla plus brukar vi kalla det, och det låter ju lite ytligt. Men det är ju inte det, utan vi är ju konstruktiva och söker det som ger oss, alltså i förhållande till någonting som vi vill, så ser vi ju vad är det som går i rätt riktning.
Samla plus är väldigt bra uttryck.
Ja, det har vi jobbat mycket med och det har jag inte direkt uppväxt med, kan jag säga.
Nej.
Edsbyn, så då grävde vi oss så långt ner i skiten det gick så fortast möjligt liksom.
Ja.
Alltså det vi ju kände, det var allt gått helvete, vilka problem har vi, åh vad dåligt och hela den biten. Men jag har ju märkt att om vi anstränger oss och blir duktiga på att se det som fungerar och göra mer av det, det liksom får inte bli det här glada tillropen att vi ska tänka positivt. Det är inte det, utan det är verkligen att vara nyfiken på vad det är som gör att det går bra.
Mm.
Det är inte så jävla enkelt alltid.
Nej.
Fan, skitbra 20 minuter där. Mm. Vad är liksom kärnan i det? Vad gör vi då? Och verkligen orka vara nyfiken på det. Mm. Så det är ju ett sätt att stärka självis. Och det är samma med spelarna, att man liksom har... i alla fall, det behöver inte vara några långa avstämningar, men att man liksom ger cred för det som vi har kommit överens om att när ser, och samma där, fråga spelaren, vad hände, vad gör du, tänker du? Så det är ju liksom hela tiden att för spelarna är ju många, i alla fall yngre jag har mött sista åren, att fråga man, ja, hej, härligt träning idag, vad är du? Jag gick dåligt idag. Liksom. Ja, men nu frågar inte jag det. Jag frågar, vad är du extra? Vad är du speciellt nöjd med idag? Liksom. Dåligt. Ja, men om du tänker på något som du skulle kunna tänka att det... Jag vet ju några grejer som du gjorde riktigt, riktigt bra. Brukar säga, vad kan det vara? Ja, det var det på hög. Ja, då börjar de komma ihåg. Ja, det var ju bra. Ja, tänk om du skulle kunna göra ännu lite mer av det. Vad skulle hända då? Så att de ser... sina egna framsteg. Och det är du som har hållit på med fotboll, det är liksom inte, det är inte så lätt att mäta alla framsteg.
Nej. Det är ju en intressant diskussion jag haft, exempelvis som man pratar med Bengt Baron till exempel om simning. Där är det väldigt mätbart. Det är väldigt tydligt.
Ja.
Det är en 10 sekunder och 11 sekunder är sämre än 10 sekunder.
Ja.
Färdigt. Men fotboll, bandy och handboll och även hockey, den typen av sporter, så är det inte riktigt lika mätbart på samma sätt, även om det finns statistik idag som gör att man kan mäta det mesta, men känslan är väldigt svår att mäta, absolut.
Ja, precis.
Men du, Ola, du har varit en väldigt stark och kompetent amatörpsykolog i ditt ledarskap, så kan man säga. Har du jobbat med någon så här professionell beteendevetare eller psykolog under din tid som tränare? I ditt lag?
Så här är det. Först när jag blev intresserad av det här, det var ju säkert på 70-80-talet någon gång. Så, då var jag på då föreläsningar med Lars-Erik Unestål någon gång själv, för jag var intresserad. Det var väl, och sen så var det en kille som hette Gary Larsson i Karlstad som var väldigt framstående mental forskare på något vis, på, jag tror det var på, vad heter det, det militära var han, och så var han med oss lite i Baltic och inspirera, ja, vi träffade honom ibland, jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men han fanns där och det där var ju fascinerande, och sen blev det här med Ryle och var lyssna på Ryle och ett antal gånger, läste böcker och honom, fascinerades av det, så att, men inte så att vi har jobbat liksom medvetet extra. I Baltic gjorde vi det lite grann någon säsong då med Gary lite. Men sen har vi väl haft det in i processen med på det sättet. Så vi inte haft något extra på sidan. Mer än att vi har kört gamla där, avslappning och mentala bilder lite så. Men inte med hela laget. Leif gjorde det någon gång här i Västerås, gjorde han med hela laget någon gång och tränade oss och slappna av och så att vi liksom jobbar ju medvetet med mentala processer, men inte med någon extern,
inte med någon,
utan sätt. Mer att vi har inspirerats av andra och tyckt att vi kan äga det så pass mycket så att det känns naturligt i gruppen liksom.
Ja, men det är bra, jag är med på det. Du har ju haft otroligt mycket framgångar som både spelare och ledare. Men motgång, att hantera det rent mentalt, vad har du haft som du upplevt som din största motgång i bandy? Och hur tacklar du det?
Liksom, det är en förlust här och en vinst där, och det är ju högt och lågt hela tiden känslomässigt, så jag kan inte se.
Det finns inte någon sån här specifik smäll?
Nej, inte så, men att hantera framtiden är ju ändå hela tiden någonting som vi behöver göra, oavsett om det går bra eller dåligt. Det är liksom nästa match, nästa. Och det som vi, i alla fall som jag tänker, det är ju att agera ungefär lika. Att ha en process igång oavsett om det går bra eller dåligt.
Mm.
Att vi har ju våra avstämningar, vi har processen igång oavsett om vi vinner eller förlorar. Liksom. Så det blir ju aldrig något. Vi har ju liksom krismöte hela tiden. Nej då. Mm. Så ja. Det är nog mer så att vi har liksom en. Jag tror ju på processen liksom med laget och gruppen. För vi har ju varit illa ute många gånger som helst. Men då engagerar vi ju varann och tänker tillsammans. Så.
Ja, nej, men det är bra. Det är bra. Din egen utveckling som ledare, hur har du jobbat med den för att bli bättre hela tiden successivt under hela din långa resa som ledare och coach?
Ja, från liksom när jag klev på och blev ledare här, då jobbade jag tillsammans med Leif Klingborg i näringslivet. Och där hade vi ju lärprocesser igång och läste liksom hade jag alltid böcker på gång som vi läste och resonerade runt och diskuterade om alla möjliga olika ämnen. Men vi hade alltid något på gång som vi inspireras av och reflekterar runt. Och det är väl så jag har gjort. Jag har gärna någon bok på gång om någonting intressant, om lösningsfokus eller mental träning eller grupppsykologi eller ja, så har jag en fru som är lärare i psykologi och sociologi. Vi pratar ju väldigt mycket om utveckling, och jag har ju levt i liksom i med mitt gäng i ja, som vi jobbar ihop, så jobbar vi ju med grupper, jobbar med företag, och då blir det ju att vi behöver ta oss an det, och då, ja, det, så har jag gjort. Jag liksom.
Om man tittar rent bandymässigt och tittar på så att säga utvecklingen av spelet bandy, utvecklingen av träningsmetodik och så vidare, vad gör ryssarna och så vidare, hur följer man det?
Jag är ännu mer inspirerad av andra idrotter, ja. Faktiskt.
Mm.
Det
exempelvis
jag. Ja, mycket. Alltså den här senaste åren uppe i Edsbyn var ju rätt intressanta, för jag har ju, vad ska man säga, kört. Vi har haft ungefär lika band under 2003-10 där. Och sen var det paus, och så skulle vi sätta igång i Edsbyn igen då. Jag skulle vara med lite grann, och så körde vi. Inför det första året så då hade vi samlingar där vi gjorde som jag berättade förut, titta lite på idrott för idrott nu, och då tittar vi utan att göra några djupare analyser, men det vi kan redan i gruppen, hur såg fotbollen ut för, hur ser fotbollen ut nu, vad ser vi för trender och tendenser i fotboll, vad ser vi i handboll, vad ser vi, sånt som vi tittar på liksom i gruppen.
Mm.
Och då har vi ju sett jättetydligt i fotbollen hur man spelar ett helt annat försvarsspel och är mycket mer upp och sätter press och så vidare. Ännu tydligare även för oss som inte fattar allting, så ser man ju att de är på andra ställen på banan när målvakten har bollen.
Ja, i alla fall en del lag.
Jo, men många av de bästa, ja, är ju upp och
bort.
I alla fall ser man andra tendenser.
Ja,
och utifrån det så bestämde vi liksom tillsammans med laget att vi skulle agera annorlunda och utveckla ett annat spel än vad vi hade gjort tidigare.
Mm.
Så det, då inspireras vi ut av det vi ser av andra. Handbollen har vi inspirerats mycket av, för den är, vi tycker att den är väldigt tydlig.
Mm.
Den är väldigt tydlig, kontring, andra fas eller vad det är, och sen uppställt. Och, ja, det går att lära sig mycket av det. Bara, och se hur de gör, tycker vi då. Mm. Så, att, så det är nog mer att jag inspirerats av andra idrotter då, för vi skapar delvis ett nytt spel, eller rätt nytt, för oss var det helt nytt sen, vad blir det då, 4 år tillbaks. Mm. Då bestämde vi oss för något helt annat liksom. Men, nej, men för den processen var väldigt intressant när vi kom fram till hur vi ville göra. Mm. Skissa, klura lite sådär. Och sen så, när säsongen hade gått, så hade vi inte gjort så ändå.
Okej, okay. För att?
Det märkte vi inte när vi var mitt i det riktigt, för det var skador och det var lite hit och vi... liksom var väl inte tillräckligt modiga eller vad man ska säga. Så när vi tyckte när säsongen hade gått, så hade vi spelat ungefär som vi hade gjort. Vi åkte ur i kvartsfinal mot Bollnäs. Femte avgörande. Men då blev vi sittande, som man kan bli ibland, i omklädningsrummet flera timmar efter den matchen. Och bara bestämde oss utifrån det vi hade gjort, alla analyser då, som låter lite pretentiöst, men vi hade i alla fall dragit slutsatser för framtiden. Då bestämde vi oss att nu ska det se annorlunda ut. Och så började vi attackera mycket hårdare. Och det är nog bland det roligaste jag varit med om i mitt idrottsliv, när vi skulle ändra vårt beteende och spela på ett annat sätt. Och vi blev mycket hårdare attackerande och satsade mycket hårdare framåt.
Jättespännande, Ola. Du, tiden går. Vi måste prata lite grann om idrott och näringsliv också. För att du har jobbat väldigt länge, egentligen hela ditt liv, åtminstone halva, med att coacha i näringslivet också. Och du har företaget Trunk Utveckling som du jobbar på. Kan du berätta lite om den här resan och vad du gör och vad ni jobbar med rent konkret?
Ja, vi jobbar ju med att stötta utvecklingsprocesser i företag, kan man säga. Ibland genom att jobba med ledarträningar där människor kommer från olika företag, och ibland med ledarträning med alla från samma företag, och ibland med alla medarbetare från ett företag i mindre grupper om 10-20 personer.
Och det är i Västeråsområdet i huvudsak?
Ja, det här är väl, egentligen har det väl varit hela världen, för det är ju Leif Klingborg som drog igång det här och Dagge Klingborg och Björn. Det är många, de jobbar internationellt. Jag har ju bara jobbat i Sverige. Mm. Men vi har ju, finns ju ett koncept liksom, som vi jobbar, och vi har en grundtro liksom som vi håller oss till och på det sättet. Det är ju samma idé, att förstå idén, förstå affären, jobba med gänget, skapa förståelse, delaktighet, energi. Alltså energi tack vare förståelse, delaktighet. Förstå och jobba, ha ett arbetssätt, en metodik för att jobba med gruppen, jobba med individen, jobba med mig själv som ledare. Och så, ja, så gör vi liksom. Och det har ju varit, ja, det är givande. Det är ju ganska samma liksom. Det gäller ju att få människor att samverka. Det är lite tydligare i idrotten, för det spelar man ju onsdag, fredag, söndag ibland och får kvitto om man samarbetar bra på onsdagen och lite mindre bra på fredag. Liksom. Så det är ju lite mer långa processer i företaget, men det är ju samma mekanismer som gör om det går bra eller dåligt, tycker jag. Liksom. Det är ju de som är skickliga på att prata med varandra och förstå varandra och liksom... Det går ju bättre än på andra ställen, tycker jag mig se.
Hur tycker du att näringslivet rent generellt, om man ändå ska titta lite brett, så säger det, är på ledarskap och coaching?
Det finns ju ett stort sug efter att lära sig, och de vi träffar är ju sugna som tusan och bygga vidare. Men det finns ju också ett stort potential, tycker jag, att vara skicklig. Att vara skicklig på att skapa bra miljö, liksom skapa bra lärande miljö. Det finns det ju mycket att göra, tycker jag, i där vi är i alla fall. Och det är så härligt när det blir lite bättre. Alla mår ju lite bättre när de känner att de gör framsteg, oavsett var det är någonstans. Så det tycker jag är fint, att få vara med och bidra till, där människor ändrar kanske några saker i sitt sätt att jobba, sitt sätt att snacka med medarbetarna, eller lite justera sitt sätt att ha möten, eller att ha lite möten, eller vad man nu kallar det. Människor är ju lite möteströtta, men de är inte trötta på att träffas. Nej. Alltså, det är en liten skillnad det där. Det finns en möteströtthet för man har för dåliga möten. Men de är ju väldigt sugna alla på att träffas och prata om viktiga saker. Mm. Så att där tycker jag det finns en stor potential att ha bra tillfällen att snacka om för oss viktiga saker i näringslivet också. Ja, men då blir människor glada.
Vad är den största utmaningen att vara chef idag i ett företag?
Ja, det är väl trycket liksom. Är inte det på alla som tar på sig ledarrollet?
Jo.
Trycket och ibland kanske lite orealistiska förväntningar också på oss ledare. Att vi liksom, jag tror att vi ledare behöver också bli lag liksom.
Mm.
Att vi är fler som hjälps åt liksom, mm. så att vi pallar. Det blir lite för utsatt annars, tror jag. Att vi ska liksom ha fler att luta oss emot och tänka tillsammans med. Så ser jag det liksom, att ledarskapet är också ett lagarbete. Liksom.
Ja, men det är en bra, väldigt bra point. Men under alla de här åren när du har jobbat då med detta i näringslivet, de största penseldragen och nycklarna, vad du känner att du har fått ta med dig från din idrottsliga bana in i näringslivet. Går det att summera på något sätt vad de stora delarna är som du känner att du får ut väldigt mycket i näringslivet, i utbildning som du har lärt dig i idrotten?
Ja, det är den här processen i rummet, att vara skicklig på att jobba med människor i rummet. Liksom. Mm. Så kan jag säga, att se till att ha en bra process i rummet så vi skapar en trygg miljö. Liksom. Mm. Där alla kan fundera högt. Liksom. Mm. Det tror jag, lyckas vi med det, och det lyckas vi rätt ofta med när vi är ute och jobbar, att vi törs lita på våra egna tankar. Liksom. Så använder vi dem tillsammans. Mm. Då kan vi bli ruskigt starka.
Mm.
Alla vill, och alla vill bli bättre. Och alla tycker om och gör framsteg. Liksom. Och jag tror stenhårt på potential. Liksom. Mm. Det finns en enorm potential i oss människor.
Mm. Mm. Det är bra.
Den får jag ju till mig ibland från olika håll när man möter människor i näringslivet som gör saker som de mår bra av. De liksom ändrar sitt beteende, de vågar lite mer och de blir glada och stärks i det. Och då blir jag stärkt i att jag tror på liksom processen. Jag tror på att involvera människor och liksom jobba med, ska säga, ägarskap och det här med utveckling. Att alla får bli skickliga och att vi förstår syftet och vi är involverade. Och ja, att vi är bemyndigade med att få vara med och tänka helt enkelt. Det är ju den stora...
Mm.
delen. Liksom, att det, sen behöver vi, det är en stor skillnad att vara med och tänka och vara med och bestämma. Det är något helt annat där.
Mm, mm.
Alltså, däremot så behöver jag som ledare ha liksom lyssnat och låta spelarna eller medarbetarna vara med och tänka så att jag förstår vad de förstår.
Mm. Upplever du att du möter människor som tänker annorlunda nu än för 10 år sedan?
Nej, ja, att man hoppar över de grundläggande behoven ibland.
Mm.
De har ju inte förändrats överhuvudtaget. Alla människor vill vara sedda, hörda, känna sig betydelsefulla. Och hoppar vi över det, då byter de och slutar och går till något annat företag där de hoppas att få känna sig mer betydelsefulla och sedda och hörda.
Mm.
Och så skyller de på att de får bättre betalt bara. Liksom.
Ja.
För det är ju samma, jag tror att man är, vad ska jag säga, jag ser ingen, det är väl att man hoppar över det för man tycker att man inte har tid. Liksom.
Ja.
Och då tar du ju... Det tycker jag har lärt mig genom alla år också, att de som tänker långsiktigt och har långsiktiga planer, de får kortsiktig framgång.
Ja, det är bra.
Det tycker jag tittar på lag hela tiden som har, gick lite snabbare, säger de. Om de har liksom, det är rätt ofta det där händer som jag inspireras av, liksom, att när vi måste gå upp nästa säsong, då går vi inte upp. Men om vi tänker att vi ska vara bra om 3-5 år, då har vi byggt något starkt. Ja, oj, då gick vi upp också. Mitt i alltihop.
Jättebra, Ola. Som avslutning, har du några så att säga, sammanfattande visdomsord av hela din erfarenhet som ledare i både näringslivet och i idrotten som du känner att du vill skicka med in i paketet?
Oj då, det var... Nej, ja, det är ju... men det som jag... Liksom, nu har jag fått sätta och prata om mitt eget hela tiden. Jag tänker ju så här att... Alltså att som jag kanske tror att vi i bandyn har varit rätt bra på. För vi ser oss själva som en ganska liten idrott, vilket vi är. Och då har man ju inspirerats av andra hela tiden som vi tänker är bättre. Liksom. Så vi har ju en... Liksom någon slags... Rilo skriver ju om matchingstandard. Liksom. Vilka vill man matcha sig mot? Det har ju vi varit noga med, liksom, vilka matchar vi oss mot. Och då har vi matchat oss mot andra bra. Liksom. Vi vill ju vara som dem. Så det är väl en ganska intressant tanke kanske, att man, vilka matchar man sig mot. Liksom. Och att man är, vad ska jag säga, att ambitionerna är, om man nu har ambitioner, så får man ju undersöka dem och vara nyfiken på dem. Vad är det man behöver göra för att uppnå dem? Liksom. Sådär. Men jag är fascinerad av liksom att, jag menar, att det är så många som... Eller något man behöver göra också, det är ju att lyssna på andra, hur andra gör. Liksom.
Absolut.
Det tror jag är väldigt viktigt på alla möjliga sätt liksom, för en egen del och... För att det blir väldigt roligt också. Alltså det här är ju hur kul som helst att lyssna på dina poddar och liksom sånt här. Och så man får lite en spegling till sina egna tankar. Hur tänker andra? Och då tänker jag lite så här. Så det är matchingstandard, det är ju bra.
Mycket bra, Ola. Tiden går. Du, stort tack för att du tog dig tid och ville vara med och bidra och dela med dig av alla dina erfarenheter från ja, både spelare, ledare och inom näringslivet i det här ämnet. Coaching, ledarskap och så vidare. Det har varit ett otroligt intressant samtal. Och fortsatt lycka till med Edsbyn och Trunk Utveckling AB i Västerås med era ledarskapsutvecklingsarbete. Stort tack, Ola!
Tack ska du ha. Tack själv, verkligen. Stort tack.
Ha det bra, så hörs vi.
Jajamän, hej då.
Ciao. Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet. Och stödjer utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.